Hallå, för er som inte vet vem jag är så heter jag Robban och jag är före detta programledare i Fitnesspodden. Jag jobbar som PT och jag är lite extra intresserad av varför det går riktigt bra för vissa människor och hur viktig den här mentala delen är. Varför är det så att vissa blir elitidrottare och andra, ja, helt klart misslyckas? Den här sommaren har jag hängt med och intervjuat ett gäng olika idrottare och nu börjar vi närma oss slutet på den här sommaren, det måste man ju ändå säga. Det här blir näst sista avsnittet och jag kommer från och med nästa vecka då blir det ju att ha uppe en auktion. Jag har fortfarande inte riktigt löst de praktiska bitarna, men jag kommer ju att auktionera ut de här lagtröjorna, prylarna. Vi har fått in en kurs i curling till exempel som våra atleter har bidragit med. För att skänka pengar till barn med funktionshinder. Jag tror att allting kommer att ske via min hemsida robertsvensson.info. Där vi får göra någon primitiv lösning med budgivning. Men jag har inte riktigt kommit på det. Jag kommer med mer info i nästa avsnitt. Och då hoppas jag att allting också ligger uppe på sidan. Idag ska vi följa med en riktig fighter. Så stanna kvar. Hej och välkommen till dagens avsnitt av Bakom framgången och idag har jag med mig Madde Wall som är en thaiboxare som har övergått till att blivit krigarprinsessa. Välkommen hit Madde.
Ja, tack så mycket.
Det var väl en perfekt intro till dig, eller vad säger du?
Ja, men det var schysst.
Alltså, du är ju en människa som har åstadkommit och åstadkommer fortfarande väldigt mycket mer än vad generella befolkningen gör.
Mycket mer än vad jag orkar.
Ja, nej, men alltså du ser ju pigg och fräsch ut. Men hur orkar du med dig själv? Ja, det måste vara det, va? Du är modell, instruktör, föreläsare, designer, journalist, bloggare, fighter. Och så är du ju stuntkvinna, skådespelare med.
Ja, det var det den... senast tillkomna på CV:t.
Hur mycket gör du av det här varje vecka då? Du kan ju inte hinna med allt.
Nej, allt gör jag nog inte varje vecka. Jag tränar andra, skriver, kanske modellar någon gång i månaden. Mm. Och ja, filmen gjorde jag ju i början, eller ja, från årsskiftet till maj. Vad är det mer jag jobbar med? Ja,
vi kan ju börja med egentligen varför du sitter här. För du är ju en fruktansvärd, kanske man ska säga, elitidrottare. Har varit på väldigt hög nivå inom thaiboxning. Du har ju två VM-brons, eller hur?
Ja.
Två nordiska mästerskapstitlar, guld.
Jo.
Och så har du 5 SM-guld.
Jo.
2 EM-guld.
Jo.
Och sen en jäkla massa annat med som vi inte orkar ens ta upp här. Är det någonting du känner bara, ja men jo, men det här har jag gjort med, det här ska vi ta.
Nej, det räcker.
Nej, men alltså det är ju jättemycket. Och så kan du få förklara, vem är du egentligen bland allt det här?
Oh, det vet jag knappt själv. Jag jagar. Eller... jag har nog flytt också, delvis. Men jag jagar hela tiden, jag nöjer mig inte. Så det spelar nog inte så stor roll var jag hamnar eller vad jag pysslar med. Jag vill liksom framåt, uppåt.
Mm.
Så att jag tror nog att det är det som gör att jag liksom hinner med alla de här sakerna. Jag vill inte stanna.
Men vad är det du har flytt ifrån tidigare?
Tidigare har jag nog... flytt ifrån känslor, tror jag. Mestadels som jag nu ska ge mig på psykologa mig själv, men det tror jag nog att det kan vara. Att liksom ju snabbare det går, desto mindre behöver man känna efter.
Man kan ju ändå tro då att någon som är så framgångsrik ändå mår bra, funkar bra med känslor. På vilket sätt Kan du förklara hur det inte behöver vara så?
Nej, det tror jag verkligen inte att det behöver vara per automatik. Snarare tvärtom om man ska generalisera. Eller ja, det ska jag inte säga för det vet jag inget om mer än att jag tror. Men jag tror att många drivna och framgångsrika människor, om man ska liksom titulera dem så, drivs av ja, inte demoner, men jag tror att många har skit som de krigar med och att de bearbetar det genom att liksom träna eller tävla eller liksom pressa sig i olika sammanhang.
Var det därför du valde fightingen eller har du varit inne på annan idrott också?
Ja, från början är jag hästtjej, så jag har haft hästar och tävlat mycket med hästar när jag var yngre. Och sen spelade jag fotboll i några år och sen så började jag fightas när jag var 19-20 någonting. Så att jag har alltid tränat mycket och alltid tävlat. Jag har ett stort behov av att röra mig och liksom få ut energi oavsett om jag mår bra eller dåligt. Men sen tror jag så här, jag är väldigt tävlingsinriktad, så att jag kommer nog alltid vilja liksom tävla på något sätt. Men sen också att träningen det är någon form av terapi. Sen om det är liksom i olika livsskeden ibland, så är det liksom bara för att rensa och liksom lätta på trycket. Ibland kanske det kan man vara längre ner på depressionsskalan, och då är det liksom det som håller den ovanför ytan.
Och hur gör du när du känner att nu är det på väg neråt? För den känslan måste alla ha, även om det är på högre eller mindre nivå. Hur gör du för att ta dig upp? Då är det träningen som... Eller tänker du på något speciellt sätt?
Alltså jag tror inte att jag tänker på att så här, nu är jag på väg ner. Alltså jag tror inte att jag är medveten när jag är där. Utan i så fall är det mer att så här, nu suger det. Liksom. Och då är det en dag i taget. Liksom. Ett steg i taget. Eller så. En timme, en träning. Inte oroa sig eller alltså, blicka framåt på det negativa sättet. Utan så här, okej, nu känns det skit, men jag börjar med att göra liksom det här. Jag går till träningen, eller så här, jag går upp och gör frukost. Liksom, och så får man ta ett steg i taget.
Finns det någon gång som du konkret kan känna att ja, men den här gången då var det riktigt tufft, men jag lyckades ta mig förbi det?
Den enda gången som jag har känt att det är så här, allting är meningslöst och jag orkar inte mer, var ju när jag fick hjärnskadebeskedet.
Det var ungefär ett år sedan nu, va?
Ja, precis. För då var första gången som jag så här nästan, eller jag gav upp. Det har jag aldrig gjort tidigare. Utan så här, jag kan vara sliten och helt söndertränad eller liksom har varit nerbantad inför matcher eller jobbat för mycket eller pluggat för mycket eller vad jag nu kan ha gjort för mycket av. Liksom. Men då är ändå så här, ja.
Och det som hände, det var att du gjorde en rutinundersökning där du fick veta att du har så pass mycket hjärnskada att du inte får fightas mer. Var det så?
Precis. Eller jag gick över till traditionell boxning och så tänkte jag att jag skulle göra mina sista år där och började köra med en boxningsklubb och liksom skolades in hos dem och tog sikte på min första boxningsmatch då, och då började jag sparras lite hårdare och blev konstig liksom så här. Det gjorde, när jag fick smällar så gjorde, alltså det är klart att det är ont att få en smäll, men det gjorde inte ont på samma sätt som det hade gjort. Alltså jag har ju liksom tävlat och sparrats hårt många gånger i många år, så jag vet ju hur det känns att få både liksom sparkar och slag i huvudet. Men så att när det började, ja, det kändes annorlunda, det är som att det isade liksom i hela huvudet, och sen så blev jag så här, lite problem med minnet och jag blev yr och mådde illa och låg, alltså jag blev, jag, gick i golvet väldigt lätt. Inte så att jag blev knockad medvetslös liksom, men så här jag smällar som jag inte skulle, som inte skulle beröra mig tidigare, gjorde att jag liksom så här, ja, jag hamnade på backen liksom. Och det var lite så här, då fattade jag att det inte riktigt var som det skulle, men det är ju, jag har ju liksom ignorerat sådana signaler i alla år, för att det måste man göra till en viss del. Alltså som elitidrottare så gör det ju ont ganska många dagar i veckan för att man är trött i kroppen och är sliten och sådär. Så att det har jag ju lärt mig att så här, jag känner inte efter, utan jag stänger av och så kör vidare liksom. Så att det var väl lite det som jag var förinställd på att göra, men det var ändå, ja, det var en annan känsla och jag liksom så här. Jag tänkte liksom en vända till på det än vad jag skulle ha gjort om det hade varit höften eller axeln eller sådär. Så då gjorde jag en skallröntgen som jag ändå hade behövt göra senare för att gå fler boxningsmatcher. Jag tänkte då kan jag såhär, ja, jag kollar väl då typ. Jag ska ju ändå göra det här så. Men ja, och då fick jag ju beskedet att jag hade 2 hjärnskador och att jag absolut inte får ta emot några mer smällar mot huvudet.
Det är tråkigt att gå in igen i det, men berätta känslan av det beskedet.
Nej, men alltså, tiden stannade. Livet stannade. Det var som att någon liksom sparkade undan benen på mig. För att jag visste, alltså, nu har det gått 1 år, så nu har jag liksom skapat mig en ny vardag. Men när jag fick det beskedet så hade jag fightats och tävlat i så många år, så att jag visste inte hur man levde på något annat sätt. Jag visste inte hur, så här, okej, men när man vaknar på morgonen, varför gör man det? Om man inte har liksom en tävling att ta sikte på, att man inte har liksom någonting som man ska bli bättre på, så här, varför lever man? Alltså går folk bara upp och så sätter de sig och fikar då? Eller liksom, så här, jag kunde liksom inte förstå vad meningen skulle vara. Så här, det, ja, både rent så här, vardagsrutinsmässigt, så här, vad fan ska jag göra om jag inte ska åka till nästa träning, och sen så käkar jag för att så här, det ska stämma med eftermiddagsträningen, och sen så liksom så här, allt i mitt liv var ju anpassat efter att träna och tävla, så att det blir ju bara helt blankt när det inte skulle få finnas mer. Och samtidigt som den, ja, som jag sa om att det är så här, jag har hanterat mig själv med träningen. Det var ju mina verktyg till att så här, ja, orka med mig själv och liksom orka med livet. Så att det var väldigt mycket som plockades bort då, och jag kunde inte hantera det till en början.
Och hur gjorde du för att hantera det? Vad hittade du istället?
Jag hittade faktiskt inget. Utan jag var deprimerad ganska. Eller jag gick i olika stadier. Jag var så ledsen, jag var arg, jag förnekade det, och sen så bara liksom den sista tiden, eller den som var värst, var väl mer när jag var så här apatisk och bara så här, fast jag ser ingen mening med något. Jag fick liksom så här tumma med min läkare att så här, inte ta livet av mig. Det var liksom på den nivån. Så här, men lova mig nu att så här, så Madde, typ. Men det som fick mig att komma ur det var ju att jag fick den här rollen i filmen.
För att vilken film var det här, förklara för lyssnaren?
Då var det Wonder Woman. Så att jag blev kontaktad av stuntregissören på stuntkoordinatorn från början på Warner Bros. Och sen så flögs jag till London och så fick jag göra massa tester, träffa regissören, och så fick jag rollen. Och då fick jag ju så här, från början var jag varken ledsen eller glad. Jag bara var autopilot liksom, så här, jag gick dit jag skulle den tiden jag skulle vara där, men sen så glömde jag liksom jag glömde faktiskt av det, för jag var i en helt annan värld. Jag blev liksom inte påmind om fightingen där, och plus att så här, det schemat vi hade var väldigt likt att matchträna. Det var liksom gå upp, käka, vi hade liksom scheman och vi hade folk som hämtade oss och skjutsade oss, och det var liksom allting var bestämt och utsatt. Först skulle vi fysträna, sen skulle vi träna stunts i 3 timmar med svärd, sen skulle vi äta lunch, sen skulle vi träna stunts med hästarna i 2 timmar, och sen så skulle vi träna fys igen på eftermiddagen. Så att det var så här, det livet var ju perfekt för mig. De som var vanliga skådisar höll ju på att dö liksom. Men jag tyckte det var helt perfekt rutiner och jobba hårt fysiskt. Plus att allting var nytt och jag skulle prestera. Det blev liksom min match.
Ja, det är ju ingen svensk B-film du ska vara med i heller, utan det är ju en ganska rejäl ja. Produktion. Hoppa in på mig en gång.
Ja, alltså eftersom det var så mycket träning så kände jag mig hemma från början. Eftersom vi började i gymmet, i stallet, liksom i liksom så här fighting-grejer. Så det var väldigt tacksamt för mig. För hade vi börjat med teaterlektioner så hade jag ju skitit ner mig och åkt hem. Men jag växte ju in i sammanhanget och det kändes liksom bara bra.
Har du fler sådana här grejer på gång?
Ja.
Ett litet sånt här, jag kan inte säga ja. För mycket. Ja.
Ja men, typ.
Ja, du går vidare där alltså. Jag kunde inte ens säga tystnaden för att få med dig på den. Vi kan ju gå vidare till vad du är mest stolt över inom din karriär än så länge. Och då får du ta med karriärsbyten och filmer där med om du vill.
Men jag tror nog det är mitt sista EM-guld. För att turneringar det är jättesvårt att vinna ett mästerskap när man ska gå flera matcher på raken. Att så här, kunna leverera flera dagar på raken och att pika. Man är både skadad och liksom mentalt slutkörd. Och alla är jättebra. Det finns inget utrymme för att så här, ha en dålig dag eller liksom göra ett misstag i någon match. För att då åker man på den. Liksom. Så att, och då vet jag att där lottades jag mot ryssarna och öststaterna liksom, från början. Och liksom betade av dem en efter en och höll hög nivå hela vägen. Och så det... DM:et är jag nog lite extra glad för.
Och hur gör man för att bli bäst? Vad är det som krävs enligt dig? För jag tror att väldigt många tror att det är helt omöjligt. Vad skulle du ge för tips för att faktiskt lyckas?
Att vilja, att ha vilja, att ha pannben är att fortsätta när det är jobbigt. Liksom för att det är jobbigt för alla. Det är så här man föds inte som världsmästare. Man kan väl i och för sig kanske födas med eller liksom växa upp i en miljö där man stärks eller liksom blir att man är driven och hungrig, men man måste göra slitjobbet. Alla måste göra det. Talang kan man vara liksom fram till en viss gräns, men sen måste de också börja jobba.
Men hur gör man, för du säger där, ha vilja och verkligen kämpa sig igenom de tuffa tiderna. Mm. Hur gör man för att ha vilja då? För det är ju någonting som man inte alltid vaknar upp med varje dag. Men nej. Du måste ju skapa den på något sätt också, eller hur?
Ja, alltså det handlar om att göra det ändå. Alltså man vaknar och det gör ont och man är trött. Och då behöver man liksom inte så här låtsas som att man inte är det. För att så här, det är man, men man gör det ändå.
Hur kan du ha den styrkan att göra det ändå? Som du sa där, i vissa lägen så är det svårt att ta de där första stegen upp ur sängen. Mm. Men hur tänker du? Vad är liksom tanken?
Det första så har jag ju ett mål som är så pass viktigt för mig att jag gör saker som inte alltid är roligt för att komma dit. Mm. För har jag ett mål som inte är liksom realistiskt eller tillräckligt motiverande så kommer jag ju skita fullständigt i det. Men om jag så här, på ett sätt är det väl tacksamt att vara fighter för att så här, okay, om inte jag tränar så har jag en annan på andra sidan ringen som har tränat och jag vill inte komma till den matchen och så här, jag vill inte bjuda min motståndare på icke genomförda träningspass. Så det är väl ganska så här, det är inte så svårt att motivera sig när man kanske får liksom stryk om man inte gör det. Men jag tror ändå det handlar om att så här, det är också ett träningspass i taget. Det är inte så här om jag ska gå en match och börjar mitt träningscamp 3 månader innan. Att jag så här, första dagen, så här, hur ska jag orka att 3 månader av att inte umgås med vänner och inte äta, bara träna, knappt sova för att det gör ont, utan så här, ja, men jag börjar med, ja, i den här morgonen så har jag boxning. Okej, men jag gör det i boxningspasset och sen så liksom käkar jag och återhämtar mig och sen så är det nästa kvällspasset och då är det kanske löpintervaller. Alltså att så här, det är en sak i taget.
Mm. Och du sa ju precis det som jag ville ha fram där, med att du har ett mål och du vet ditt mål.
Mm.
Och hade du inte vetat det så hade det varit helt omöjligt att ta delmålen, för varför ska man ens göra dem om du inte vet vad du egentligen vill komma till?
Nej, men och så är jag verkligen i, alltså är det någonting som är meningslöst eller som inte leder någon vart, då skiter jag fullständigt i det. Jag kan vara jätte liksom vardagslat i att så här, om det inte är, ja, är det inte meningsfullt så ser jag, ja, då ser jag inte varför jag ska göra det.
Och har du alltid vetat dina mål så där till 100%, och hur gör du när du sätter dem?
Det har jag nog inte, utan det är tillfälligheter, tror jag. Att jag liksom halkar in på någon bana och den banan jag hamnar på, där ska jag bli bäst. Liksom, jag skulle bli veterinär när jag var liten. Jag jobbade extra på djursjukhuset på helgerna. Liksom. Så att det, ja.
Sitter du ner aktivt då och tänker, när du vet, när du är inne på en bana, som, nu skulle du kunna bli världens bästa stuntkvinna.
Mm.
Sitter du ner då och tänker, hur ska jag gå tillväga för att göra det här, och lägger upp en plan för det? Eller du bara kör fullt ös, jag ska bli bäst?
Nej, jag har nog blivit mer och mer strategisk, tror jag. Alltså från början, typ som när jag började fightas, då var det nog bara så här rakt in i kaklet, bara kör liksom. Och det funkade de första åren, men sen de sista åren så var jag så här, okej, vilken är den bästa mentala tränaren? Vilken är den bästa fystränaren? Alltså hur kan jag skapa mig de absolut bästa förutsättningarna liksom fightingmässigt? Vem är bäst? Och vem behöver jag träna med för att bli så pass bra att jag kan ta den som är bäst?
Man kan ju inte vara helt bäst på allting, men om du hittar de där personerna som du kan lära dig de här små detaljerna av, så kan du ju bygga ihop någonting helt fantastiskt. Och det försöker jag att få andra, en del inom träningsbranschen som tror att de är bäst på allting. Alltså det finns alltid någon som är jävligt mycket bättre än dig på någonting av det som du vill vara tokbra på. Man kan inte vara bäst på allting.
Absolut inte, och det är, alltså om jag kommer till säg en PT eller en massör eller en naprapat, och om den kan säga att så här, fast det här är inte mitt område, det här finns det någon annan som är bättre på, eller gå till den för det, där har den personen min respekt.
Men det är kvalitet.
Snarare än den som så här, pratar ner andra eller liksom försöker, för man kan inte vara bäst på allt, utan det är bättre om man säger, ja, men det här är det här jag brinner för, här ska jag försöka bli så bra jag bara kan, och det som jag, där jag inte är, alltså det, man kan ju ha kunskap om mycket, men jag släpper iväg, alltså som när jag tränar andra eller som PT, då kör jag nästan bara fighting, för att det är det jag tycker är roligt, där kan jag leverera som en bra coach, för det gör jag med hjärtat. Jag tycker inte att det, även om jag har gått en liksom både styrkeinstruktör och PT, att jag kan, och gått löpcoach och jag är utbildad massör. Men det tycker inte jag är roligt, så att jag vill inte tvinga mig till att stå och massera flera timmar om dagen. Och sen vill jag inte gå ner i ett gym och liksom göra upplägg för folk som vill bygga muskler. För att så här, det finns det folk som gör bättre helt enkelt. Då kan de komma till mig en dag i veckan för att liksom kötta loss lite slag och sparkar istället. Och så krigar vi och brottas och gör den andra biten där jag kan leverera mest.
Jag tror att många fler skulle behöva våga ha kul med det de gör. Mm. Du är ju en sån person som faktiskt är ganska driftig och gör mycket saker. verkar ha kul i det du gör. Jag tror att många är låsta vid att de tror att ja, men jobb, det är liksom, det gör man för att överleva och jag står här. Jag har ingen möjlighet att göra någonting annat. Men det finns ju oftast alltid alternativ.
Mm.
Och man ska kunna ha kul på jobbet. Det är fan en stor procent av dagen.
Ja, men precis som så här, nu är jag ju bra på att fylla min kalender liksom lite för ibland för mycket, så att jag säger okej, fast nu får jag lite skäll hemifrån för att jag så här behöver tagga ner. Men det är så här, för det är ju, jag tycker ju allting är roligt, så att jag tycker inte det är, det är kanske jobbigt fysiskt och mentalt om det är liksom grejer som är press eller om jag ska leverera eller om jag är nervös över något eller så där. Men då påminner jag mig själv om att så här, fast så här, jag har ju fan valt det här, jag bokar ju in det här. Nu har jag kanske liksom ett speciellt liv eftersom jag gör så mycket av allt, men det, ja, nej. Och nu till exempel efter när jag lade ner fighting-karriären, så har jag, då börjar jag med att säga okej, men vad är mitt önskade läge? Hur skulle jag vilja jobba? Hur vill jag leva? Och då har jag kommit fram till att så här, jag vill jobba med träning. Jag älskar att träna själv och jag tycker om att träna andra. Jag tycker om att se vad som händer med dem. Den känslan de har när de lämnar liksom efter ett träningspass, det gör mig glad. Det tycker jag om. Jag tycker om att träna själv. Jag vill liksom alltid se till att göra plats i mitt liksom veckopussel för egen träning. Det prioriterar jag högt, för att det tycker jag är roligt och det får mig att må bra. Liksom. Sen tycker jag jättemycket om att resa. Så att då vill jag jobba, ha jobb som kan vara mobila. Liksom, till exempel skriva. Det var därför jag gick journalistutbildningen, för att jag ville kunna skriva krönikor från träningsläger i Ryssland, så att jag ändå kunde försörja mig fast jag var på träningsläger. Och sådär också nu med stuntjobb och filmjobb är ju, då får jag resa, jag får träffa nya människor. Ofta är det mycket träning involverat, så att jag försöker liksom så här, ja, jag gör som en liten så här, vad heter det, mindmap med små mål så här. Skriva, resa, träna. Ja, och så liksom går jag på jakt efter jobb eller liksom söker mig till sammanhang där som ger mig möjlighet att leva så.
Mm.
Sen kommer det ju inte, alltså, det tog ju mig 10 år att bygga upp mitt varumärke så att jag kunde jobba utifrån det. Jag jobbade ju liksom med vanliga grejer samtidigt som jag elitsatsade de första 10 åren. Jag jobbade på lunchrestauranger eller stod i dörren på krogen i 10 år. Jobbade på djursjukhuset på tidigt på morgnarna. Jobbade på behandlingshem. Alltså så att under tiden som jag då liksom gjorde mycket andra jobb gratis för att bygga upp mitt varumärke, och sen 10 år senare då kunde jag liksom börja rida på det och nu kan jag jobba utifrån det.
Mm. Ja, man ska inte tro att allting kommer gratis. Det är oftast ett jäkla förarbete innan någonting bara exploderar.
Ja, verkligen. Det är inte, det trillar liksom inte ner framgång från himlen. Liksom.
Nej. Har du några konkreta tips till lyssnarna som vill göra förbättringar i sitt liv eller ja, men bli lite mer lyckliga i sin vardag och våga ta steget egentligen?
Ja, men våga, alltså för det första våga sätta ut det önskade läget. Ibland tror jag att man kan liksom nästan begränsa sig själv, så här, men skulle jag typ, jag kan ju inte så här, ja, fast så här, det här är min dröm, det skulle jag vilja liksom göra eller sträva efter. Sen om man hamnar 2 hack nedanför det, så kanske det fortfarande är 12 hack ovanför där man är i dagsläget. Liksom, så att man vågar göra drömscenariot och sen så får man liksom utgå från det och sen så ja, små steg mot det, och så kanske man hamnar, ja, man vill ju hamna så nära som möjligt. Jag har ju så här, på insidan av min garderob har jag så här post-it lappar som jag satte upp för flera år sedan. Då var det typ så här VM-guld, blogg står det på en, att jag liksom ville jobba med att blogga, skriva en bok, det har jag på G liksom. Och sen står det välgörenhet, står det på en. Sen står det liksom Rolex på en, att jag skulle jobba mig till min egna klocka. Alltså så att då ser jag dem varje dag och så kämpar jag lite mot. Sen alla blev inte liksom så, jag fick aldrig VM-guldet. Sen står det UFC på en gul lapp, det sket sig liksom. Så att, men ganska många är ändå avbockade.
Men de hänger ändå kvar, de som du ändå kan känna att det här är lite svårt just nu då?
Ja, alltså några av dem svider ju lite faktiskt.
Du vill inte bara plocka ner det?
Nej, för det är ju ändå en del av resan. Alltså misslyckandena har ju format mig minst lika mycket som framgångarna. Alltså nu kanske det inte är ett misslyckande att jag inte kunde köra MMA för att min muskel i benet var av liksom. Men ändå, det var ändå, för mig blir det ju ett misslyckande eftersom jag hade satt upp det att jag, så här, det skulle jag göra liksom. Men även, alltså, även rena misslyckanden som i att så här, vara dålig i en match och förlora. Alltså det, den känslan är ju brutal. Men det kommer ju ofta, eller alltid för mig, har det kommit någonting bra ur det. För att då stannar jag upp och så reflekterar jag över sig. Okej, men vad gjorde jag inför den här matchen som jag kan göra bättre? Eller liksom, vad i mitt game behöver jag slipa på? Varför fick jag stryk av den här typen av fighter? Så att jag har två, tre förluster som på riktigt har svidit. Och då är det så här, okej, fast jag får problem när jag möter den här typen. Och sen har jag tränat så mycket på det så att jag istället har använt mig av den typen av tekniker eller den strategin. Så då har jag lagt till det i mitt game. Så då kan jag både vara offensiv eller defensiv. Jag kan vara mer boxare eller jag kan clincha mycket. Eller jag kan liksom köra timing, lura in, kontra. Så att jag liksom för de misstagen eller de förlusterna har jag... tacksam för dem, för att jag har lärt mig. Sen också bara att man så här plockas ner på jorden emellanåt, det tror jag är bra.
Skulle allting bara gå som på en räls så skulle man inte uppskatta de stunderna när man har kämpat sig till någonting heller. Har du någonting mer som du vill nå ut med nu? Du får passa på att göra reklam nu. Med det garvet kanske vi ska avsluta där.
Hashtag. Nej, men jag är nöjd, tror jag.
Tack så mycket, Madde, för att du ville vara med här.
Tack själv.